Jag måste bara säga att nu kom det faktiskt en push att tidigare KD-ledaren Alf Svensson har haft personligt möte med Orbán som säger att Ungern godkänner NATO-ansökan samtidigt som Turkiet, enligt Ekot.
Smart att skicka Svensson.
I över ett år har NATO-processen hållit oss i sitt grepp med ljusglimtar och brådjup om vartannat. Har Sveriges självbild fått sig en törn under processen? Och vilka kommer vi bli när Erdogan väl väljer att släppa in oss i NATO? Det här är Älskade politik, där vi idag dyker in i en av vår tids stora politiska frågor. Idag, om ett år med NATO, vad säger den här processen egentligen om Sverige? Jag heter Evelyn Jones och med mig har jag...
Annie Reuterskiöld.
Och...
Thomas Ramberg.
Välkomna.
Thank you so much for handing over the applications for Finland's and Sweden's membership in NATO.
Det skulle bli en breezy sail genom processen in i NATO och sen skulle broderländerna Finland och Sverige tillsammans gå in under NATOs flagg. Kanske redan i juni förra året. Men nu är vi här och Finland är inne i den efterlängtade NATO-värmen.
We have a neighbor, Sweden. I have a feeling that Finnish NATO membership is not complete without Sweden.
Säger det här NATO-året någonting om vad Sverige är för land, Annie?
Ja, det är ju saker som var svåra att föreställa sig, om inte omöjliga nästan, för bara drygt ett år sedan, som nu känns som självklarheter. Bara att en majoritet vill gå med i NATO. Att vi skickar tunga och stora mängder vapen till ett krigförande land. Och att svenska politiker pratar om Turkiet som... en demokrati med vissa svårigheter snarare än en auktoritär stat som borde uteslutas ur NATO. Det kan vi komma tillbaka till sen. Mm. Men allt det där är ju materiella ting, så att säga. Jag tänker att det finns en insikt, en ny insikt om att vi kanske är ett land som alla andra.
Just det, vi var inte så unika som vi trodde.
Nej, precis. Och det har väl mycket att göra med... det här med alliansfriheten som senare blev neutralitetspolitiken. Den är ju så tätt sammanflätad med den svenska självbilden. Vet ju alla som har varit på språkresa och säger att man är från Sweden. Och super, watches, chocolate, neutral, yes. Det är liksom...
alltså fel land.
Ja, exakt, exakt. Vi är inte längre Schweizkopian, den dåliga Schweizkopian. Och det tänker jag är ganska, det är en ganska stor sak för många som antagligen beror på att när kriget kom nära så var det spiken i kistan för den här neutralitetspolitiken som länge ändå hade varit mer en inställning än faktisk politik.
Mm.
Och sen så får man inte glömma Socialdemokraternas tvärvändning som vi vet att de är bra på att vända snabbt och tvärt utan att låtsas om att de gör det. Men det här var ändå en unik uppvisning i det, ska jag säga.
Ja, du tänker på Peter Hultqvists löfte till den socialdemokratiska partikongressen i november.
Det blir inga ansökningar om något medlemskap så länge vi har en socialdemokratisk regering. Jag kommer definitivt aldrig, så länge jag är försvarsminister, att medverka i en sån process. Det kan jag garantera alla.
Det är alltså bara några månader innan det vänder. Och, alltså, det var många gånger jag måste ha tänkt tillbaka och liksom önskat att pressen hade missat finessen med hans löfte på kongressen. För att på något sätt kunna dra kniven ur det uttalandet, det gick ju inte. Det hängde ju liksom över honom hela resan här. Och det är inte så konstigt att det tog till kvart över åtta den 11 april 2022 innan han var färdig med det där inre gruvandet som han har genomgått. Han har ju sagt att det var då han... blev NATO-anhängare.
Och de är ju, han är ju inte ensam i Socialdemokraterna. Tobias Baudin har ju sagt att ja, men ingen såg det här komma. Det är ju högst diskuterbart om man tänker på invasionen av Georgien 2008 och framåt. Men det var som att de var förvånade själva uppe i högsta toppen av Socialdemokraterna.
Men trodde liksom Socialdemokraterna att alliansfriheten var viktigare för Socialdemokraterna än vad den var?
Det var ju inte en detalj i bara deras utrikespolitik. I Socialdemokraternas utrikespolitik var den själva ryggraden. Mm. Alltså det är ju en sån här intressant fråga nu. Ett stort frågetecken. Vad är socialdemokratisk utrikespolitik utan alliansfrihet? Det väntar vi fortfarande på svaret på. Men ganska länge förvaltades den ju av andra partier i Sverige också. De tidigare borgerliga regeringarna på 1900-talet har ju också stått för den här politiken och en hel del av den här nedrustningsaktiviteten och sånt. Så att det är ju först under det här seklet som det har blivit en höger-vänster-fråga på allvar i svensk politik. Och nu får ju Socialdemokraterna så att säga gå in i det de tidigare tyckte var en osäkerhetspolitik. Så sent som efter invasionen nu 2022 där av Ukraina så sa ju Magdalena Andersson sånt där som att det är ju såna här situationer man verkligen inte ska wobbla och vackla.
Just det, sa hon redan när kriget
ja, precis i början innan de liksom förstod att det krävdes en folkopinionen hade vänt. Folkopinionen hade i praktiken ryckt undan mattan för Socialdemokraternas säkerhetspolitik.
Så Socialdemokraterna ändrar hela sin ryggrad, men det är inte bara de partierna som svänger i NATO-frågan 2022.
Alltså det har ju lite gått under radarn, men Sveriges näst största parti, Sverigedemokraterna, gjorde ju en väl så stor utsväng som Socialdemokraterna. Jag menar att ett nationalistiskt parti vill ingå i och göra Sveriges försvar beroende av en internationell militärallians. Det är ju lite rätt revolutionerande egentligen. Va? Och dessutom ska man lägga till det då att Sverigedemokraterna ju anser att Turkiet styrs av en islamistisk diktator. Men nu ska vi vara i samma klubb. Alltså det där är ju en rätt stor förändring. Den är svår att förklara rent ideologiskt. Utan det handlar ju om svenska nationella samarbetshänsyn från Sverige.
Och den blev inte ens uppmärksammad när den hände? Eller?
Inte så mycket.
Ja, lite grann. Eller alltså, Jimmy Åkesson sa ju att ja, men vi gör som Finland. Det var liksom deras omsvängning. Men jag tror man ska komma ihåg när det här hände också. Det var ju i valåret. Så Sverigedemokraterna hade ju så starka incitament att inte vara ett problem för Kristersson helt enkelt.
Ja,
och alla partier var ju influerade av att det snart var ett svenskt val.
Ja, och MP och V då, de kunde väl ha gjort det här till någon slags valfråga om de var de som liksom inte ville vara med.
Ja, men det gjorde de inte. Alltså opinionen har ett starkt inflytande över hur partier väljer sina valfrågor. Miljöpartiet har ju i praktiken accepterat medlemskapet och nu handlar det mer om att se till att Sverige slipper husera kärnvapen och sånt. Det är deras inriktning. Vänsterpartiet är egentligen mest intressant. Det är lite mer komplicerat för att de är ju ändå ett parti som ser sig som antiimperialistiskt och socialistiskt och då är det liksom inte en promenad i parken och förlikas med NATO-medlemskap. Så att där blir det ju spännande att se hur de framöver formulerar sin ståndpunkt i sina partiprogram och sånt. Mm. Idag vill de ju att något ska upplösas. Klarar de att säga det, föra det samtalet med väljaropinionen? Det blir liksom lite intressant.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Svedea. Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Det kanske inte blev då en valfråga i och med att opinionen ganska snabbt liksom vände från att de flesta svenskar inte ville att vi skulle vara med i NATO till att man då efter Ryssland hade invaderat Ukraina såg en förändring där fler och fler ville se Sverige i NATO. Som institutet har beskrivit svenskarnas inställning till NATO som den största opinionsförändringen någonsin i Sverige. Sen december 2021, då, innan invasionen, jämfört med idag, så har andelen som vill ha Sverige i NATO mer än fördubblat. Så den har liksom bara ökat hela tiden, trots tjafs med Turkiet och allt vad det nu är som har hänt det senaste året. Varför blev det så?
Det har ju att göra med det här att vi är ganska mycket som alla andra. när ett krig hotar oss, när det är reella hot, så blir det helt annorlunda. Men det är också, man ska tänka på de här tidigare resultaten lite som att de här frågorna har inte varit aktuella, de har inte varit högst upp på dagordningen, och det har också påverkat de här låga siffrorna. Man har helt enkelt inte haft det i huvudet, så man har svarat jag vet inte i stor grad.
Jag tycker den här opinionsförskjutningen, alltså den pekar ju på en väldigt intressant grej, att opinionsstöd är en så central del av ett lands säkerhetspolitik. Mm. Det var ju det Magdalena Andersson och Peter Hultqvist de insåg ganska. Det spelar ingen roll hur många gånger de säger att alliansfriheten har tjänat oss väl i 200 år och det ska inte wobblas och det ska inte vacklas. Om väljarna byter säkerhetspolitik utan att fråga regeringen om lov, så finns det inte längre något stöd för den som Socialdemokraterna drev. Så att Putins anfall, den skräck det skapade och den känsla av hot, den ryckte helt enkelt undan mattan. Den här 200-åriga mattan fanns inte kvar under Magdalena Andersson, och det fattade man efter några dagar. Mm. Och då var det bara dags att försöka vrida om den atlantångaren Socialdemokraterna med så mycket toppstyrning som möjligt utan något kongressbeslut och så vidare. Under den där stressen som valåret ju utgjorde, som Annie pekar på. Jag menar, Socialdemokraterna var inte villiga att föra det där samtalet med väljarna under brinnande valdebatt. Utan, nej, okej, vi vänder, vi tar bort frågan från valet.
Och så pratar vi om andra grejer sen. Ja. Typ. Ja.
Och försvarsfrågan är ju särskilt känslig för opinionen, skulle jag säga. För att det handlar ju ändå om att skicka sina unga in i krig till syvende och sist. Mm. Och då, där måste det finnas ett folkligt stöd.
Så att, ja, det finns väl nästan ingen politisk fråga där det folkliga stödet är så viktigt.
Nej.
För att det handlar om liv och död. Så, ja. Att, så att det liksom drogs undan bara.
Men om svenskarna gärna vill ha Sverige i NATO, så var det en som inte var lika sugen på att se Sverige i alliansen. För Turkiets president Erdogan, han började knorra redan innan Ann Linde skrev på ansökningspapprena. Och trots en överenskommelse i Madrid för ett år sedan, så fortsatte kraven komma från Erdogan.
NATO'nun genişleme süreciyle ilgili gelişmeleri yakından izliyoruz. İsveç, boşuna uğraşma.
I parlamentet får Erdogan applåder från ledamöterna när han säger till Sverige att inte anstränga sig i onödan. För så länge Koranen kan brännas med polisens skydd, så kommer vi aldrig komma med. Har vi, eller liksom, har Sverige gett upp någonting för att få komma med i NATO?
Ja, jag kan citera en grej från en utrikespolitisk deklaration. Jag säger inte när den hölls. Mm. Vi kommer att stödja de demokratiska krafterna i Turkiet och vara tydliga i vår kritik av brott mot mänskliga rättigheter i landet och Turkiets agerande i sitt närområde. Ja, men alla förstår att det där var innan vi sökte medlemskap i NATO.
Var det långt innan?
Nej, det var 2021. Mm. Och med tanke på vad den här processen sen har visat om Turkiets tyngd i alliansen, så är det ju svårt att Sverige skulle kunna komma tillbaka till den där uppriktigheten även efter att medlemskapet blir klart. Så, ja. Sen har ju Sveriges regering då, om man ska peka på en sak till som är en rätt stor förändring i vår utrikespolitik. Vi har ju tagit avstånd från de här kurdiska organisationerna som besegrar den islamiska staten, därför att det tyckte Erdogan att vi skulle göra.
Och de gillade vi innan detta?
De har vi gillat, och vi har ju haft mycket debatter kring Vilden Kakabave, kring att stödja dem ytterligare, YPG som de kallas bland annat. Så att när Socialdemokraterna regerade var ju det åtminstone en viktig fråga att stödja dem.
Det finns ju också den här frågan om till exempel koranbränningar och yttrandefrihet. Vad har hänt där under det här året?
Ja, men det har ju hänt mycket i hur svenska politiker pratar om demokrati och rättsstat, både Turkiet som rättsstat, Sverige som rättsstat. Ett lite intressant exempel som jag hittade är att Liberalerna har ju återkommande motionerat om ett NATO-demokratikrav. Mm. Så sent som 2021 har man drivit det här, men inte nu då efter att man har gått in i regeringen.
Och vad betyder det?
Att man ska, för nya medlemmar, att det ska finnas ett visst mått av demokrati för att man ska tillåtas komma in. Men också att befintliga medlemmar ska upprätthålla vissa demokratiska kriterier. Och då har man i de här motionerna hävdat att Turkiet borde uteslutas på grund av den icke-befintliga demokratiska nivån. och har skrivits under av både Mats Persson och Johan Persson som nu är statsråd i regeringen.
Det har man inte hört jättemycket om nu.
Det skiljer sig lite från Martin Melins uttalanden i riksdagen till exempel, som hoppade in som utrikespolitisk talesperson där ett tag. Och man har ju fått mycket kritik från kanske mest vänsterhåll, men att man har varit undfallande, att man inte har vågat stå upp för mänskliga rättigheter och de viktiga principerna. Ett tydligt exempel på det är ju när Turkiets utrikesminister hävdade att koranbränningarna var som påminde om nazismen, hur den började. Det var ju ett provokativt uttalande, får man ändå säga, som möttes av total tystnad i Sverige. Och de flesta bedömare menade väl att regeringen gjorde rätt där, att man inte ska gå in i den typen av meningsutbyten. Men det var lite kul, för jag var på väg till mitt landställe när jag hörde det här på radio, och då så hälsade Tobias Billströms pressekreterare att utrikesministern kan inte svara på det här för han befinner sig på en otillgänglig plats. Och jag tänkte i mitt stilla sinne att vad är det för plats egentligen i dagens samhälle?
Mitt landställe. Men,
exakt, jag tänkte, jag lovar att han är där. Och en timme senare springer jag på honom på ICA med en lite skamsen blick ändå. När.
Med dagens priser är det ganska svårt tillgängligt.
We will also later on the 7th of March deliver a bill to parliament, which also means that we will create a new offense within the Swedish Criminal Act, and that will make it an offense to promote or to propagate for terrorist activities on our territory. That could include such a thing as flag waving for terrorist organizations.
Den terrorlagstiftning som Sverige också hoppas att Turkiet ska gilla, vad säger den någonting? Är det liksom, blir det någon skillnad för Sverige att den finns?
Den har ju varit på gång tidigare, men nu användes den som någonting att visa upp då för Erdogan. Och det gjorde ju att det fanns ju liksom ingen tid att lyssna på lagrådet som sågade den helt och sa att det här bör inte genomföras som den ser ut nu. Ni måste ändra på det här. Utan istället så gjorde Kristersson en dygd av detta, att han körde över lagrådet och liksom visade för Erdogan hur långt regeringen är beredd att gå för att tillfredsställa de här kraven. Så att det tillsammans med den här liksom helomvändningen i synen på koranbränningar som ju tidigare många till höger sa var en omistlig del av yttrandefriheten, men som man nu tiger ganska mycket om att polisen aktivt verkligen försöker motarbeta. Och möjligen finns det också, det vet vi ju inte, men det är lite oklart om regeringen har ett finger med i spelet där, för polisen har ju så konsekvent liksom gått emot de olika domslut som har funnits i den där frågan, som säger att man inte alls kan stoppa koranbränningar.
Den har ju verkligen lyfts upp från NATOs håll också som enormt viktig för den här processen och som en legitim vilja från Turkiet att skydda sin inre säkerhet mot terrorism. Där finns också skrivningar om att man ska samarbeta framåt emot terrorism som väcker vissa frågor. För många av de här kraven är ändå luddigt formulerade. Och där finns det oro i vad det kommer betyda framåt. Men det är just den här terrorlagstiftningen som de flesta säger att det är det här som kommer avgöra att nu har Sverige uppfyllt kraven.
Men om man då har vi liksom koranbränningar, vi har det här med till exempel YPG, vi har den här terrorlagstiftningen som du i och för sig då säger att det är lite luddigt hur det är formulerat vissa saker. Då undrar man ju, är det här, de här förändringarna i Sverige bara ett spel för gallerierna för att komma in i NATO, eller är liksom Sverige ett i grunden förändrat land efter det här året?
Jag tror Sverige i alla fall inte kommer att vara det en del av oss trodde att vi var.
Okay.
Jag kommer ihåg att en del av de här anpassningarna då hade gjorts redan av en socialdemokratiskledd regering för att ha de här nära samarbetena med USA. USA-soldater och NATO-soldater skulle kunna träna på svensk mark. Det gjordes en rad sådana här anpassningar. Men det där liksom profilen som en del har uppfattat att Sverige har haft som en självständig utrikespolitisk profil, det var ju väldigt länge sedan en svensk regering sa att storebror är dum till USA. Så att jag tror det handlar mycket om vad vi trodde att vi var som vi har gått ifrån, snarare än vad vi egentligen var på väg att bli.
Det låter filosofiskt.
Ja, men jag håller med. Samtidigt som mycket har ju varit spel för gallerierna. Om man tänker på det här med här utlämningsavtalen till exempel, så har jag ändå hört i bakgrundssamtal med staben runt Billström att man låter Turkiet beskriva de här utlämningarna som någonting som Erdogan har satt press på och fått sin vilja igenom för att det ska hjälpa honom då.
Fast egentligen är det något som annars skulle ha hänt ändå. Var det så att vi liksom trodde att vi var större och viktigare och kunde säga från mycket och var viktiga för NATO mer än vad vi var?
Ja, och sen tror jag att vi kanske trodde... Jag menar, NATO motiveras ju ofta som att det är ett försvar för demokratin. Problemet är ju då att den här råstyrka och strategisk betydelse trumfar ju ofta de humanitära och demokratiska värdena, och det är ju Turkiet ett väldigt bra exempel på. Alliansens näst största armé, ett land som kontrollerar infarten till Svarta havet. Ja, men Turkiet tillhör, trots att det är en halvdiktatur, NATOs A-lag. Vi får ju liksom stå ut med att ibland sitta på bänken om vi kommer med. Det här är ju väldigt tung spelare.
Samtidigt är ju Sverige en viktig del för NATO nu. Man vill ha ett sammanhållet Norden och ett Nordeuropa som man kan planera tillsammans. Och det blir ju ett problem. Det har inte så mycket med hur viktiga Sverige är, utan det är mer att vi är en sista pusselbit i försvarsplaneringen som blir viktig för NATO. Och även att det blir någon typ av förtroendekris om man inte får in en sån medlem som uppfyller alla kraven, har demokrati, har ett utvecklat vapenexport och tillverkning. Så det skulle ju vara ett tecken på svaghet mot Ryssland om man,
i NATO.
Ja, om man inte får ihop det här helt enkelt, om man låter Erdogan obstruera för länge.
Ungern och Turkiet har varit hindrarna på vägen, men de flesta är väl överens om att en vacker dag kommer Sverige släppas in. Och då är frågan, vilka blir vi då? Vad kommer det kalaset då kosta Sverige?
Det är frågan. Det är lite kul tycker jag att försvarsberedningen, som består av ledamöter från alla riksdagens 8 partier, men även lite experter och ett sekretariat och sådär, som håller en dialog kan man säga med regeringen och lämnar delrapporter om bland annat säkerhetspolitiska läget, men också försvaret och hur mycket pengar vi ska lägga på det. De första månaderna ägnades i princip enbart åt frågan, vad är 2% av BNP? Det tror man ju på något sätt är...
2%?
Ja, precis. Men som jag har fått det förklarat av ledamöter i försvarsberedningen, så har det gått upp för många att NATO verkligen är en politisk organisation där man förhandlar om de här sakerna. Det är inte skrivet i sten. Och man kan räkna på väldigt många olika sätt. Alltså ett exempel är Island, som inte ens har ett eget försvar. De får ju lägga in annat i potten. Men det är ju lite extremt. Det man nu förväntar sig från Vilniusmötet är ju att det här 2%-målet kommer förändras uppåt på något sätt. Eller i alla fall att det kommer vara ett riktmärke som kommer vara högre.
Alltså högre än 2%?
Ja. Mm. Men det behöver inte betyda att Sverige behöver lägga mer än 2%. För att alla länder räknar olika. Så till exempel så är kustbevakningen i Sverige civil, men i andra länder så kan den vara en del av försvaret. Då kan de räkna in kostnaderna för det i 2%. Så det här har man suttit och gnetat, och vad är det egentligen vi kan rapportera till NATO att vi lägger på försvarsutgifter?
Så man kan trixa lite med bokföringen?
Alltså en del länder lägger inte bara in försvaret, de lägger in anfallet också.
Jaha, exakt. Och det är ganska lustigt, eller så jag tycker att det är ganska roligt att tänka på att man sitter där och har nästan existentiella frågor om det här. Men resultatet blir i alla fall att vi kommer kunna ha en debatt om vad som ska gå av statsbudgeten då. Det ska ändå vara 2%. Men sen om det här målet blir högre i NATO, så skulle vi kunna rapportera till dem att ja, men vi uppfyller faktiskt det målet också. För då skulle man kunna räkna in sjukvårdskostnader för försvarsanställda, moms för försvarsutgifter, pensioner och sådär.
Lönerna i försvarsdepartementet är tydligen inte med idag i regeringen. De kan man räkna in, har jag förstått.
Men det kostar ju också mer pengar än så. Vi kommer också behöva bidra till NATOs civila och militära budget, vilket för Sverige då skulle bli cirka 50 miljoner euro per år.
Förutom pengarna då, vad handlar liksom diskussionen om vad NATO är för oss eller vad vi blir för NATO?
Bland annat så har ju en diskussion påbörjats nu om till exempel värnpliktiga kan skickas till olika NATO-länder. Och det verkar ju inte uteslutet. Vi kan redan nu skicka värnpliktiga till våra grannländer enligt solidaritetsförklaringen. Så att, och många av dem är ju NATO-länder. Så det kan ske.
Mm. Och det är en då diskussion som är... Och en annan diskussion som har varit under det här året är ju den här frågan om kärnvapen. Som, ja, apropå den här nedrustningslinjen och allting. Men hur ser det ut nu då? Blir det liksom atombomber positionerade i Nynäshamn? Eller vad händer med Sverige?
Ja, det blir det.
Det blir det.
Alltså, det då, var du ute efter är väl egentligen den gamla frågan. Där det har alltid varit diskussion om att Sveriges hamnar ska kräva klartecken om att de här båtarna som lägger till inte ska ha kärnvapen ombord, annars får de inte komma och så vidare. Och det kan man ju glömma med NATO-medlemskap eftersom vi är med i den här församlingen där några länder, USA, Storbritannien, Frankrike ju har kärnvapen och vi ska ta emot deras flottbesök och deras politik är att inte berätta för någon om de har eller inte. Det ingår liksom i det militära hemlighetsmakeriet att inte avslöja sånt. Men sen det här med baser och vapen på svensk mark är ju en större fråga. Både i Norge och Danmark så har man ju mycket debatt om det här. Därför att de har ju, vi brukar ju hänvisa till dem, och politiker i Sverige brukar hänvisa till dem, att titta, de har inte det. Mm. De har inte kärnvapen på sin egen mark i fredstid och så vidare. Och de har inte fasta baser och sådär. Men det är en väldigt omstridd fråga, särskilt i Norge där man ju har gjort om de här avtalen med USA. Man har någon sorts tilläggsavtal om 4 amerikanska försvarsanläggningar på norsk mark som man då säger inte är permanenta baser från regeringens håll men som kritiker då tycker är det på riktigt. Så att det är inte någon sån här självklar fråga. Jag tror vi får samma debatt i Sverige. Även i Danmark har man förändrat de här begränsningarna på ett sätt som gör att amerikanska soldater och amerikansk militär utrustning kan finnas på deras nationella territorium och så. Så att och sen är ju frågan, om man säger fredstid, ja, då säger man ju att i krigstid kan det vara här. Och hur lugnande är det för, så att säga, den, man vill ju ge en signal till fienden för att göra sig mer eller mindre attraktiv som mål med de här statementen. Om man då säger att ja, men i krigstid är vi ju utgångspunkten för kärnvapenraketer, då har man ju liksom inte lugnat fienden. Så att det där är ju en rätt komplicerad fråga.
Jag tror att det är viktigt att komma ihåg det här, att NATO är ett... för NATO så är kärnvapenarsenalen en viktig del i förmågan att förhindra konflikter. Det är ju liksom kärnfrågan, pun unintended. Men,
du känner lite kluven i den.
Ja, precis. Jag vet att du vill fortsätta på det här spåret. Men det är lite intressant för att det är som att vi vill sopa bort det lite i Sverige nu. Det är det obehagliga lilla detaljen med den här alliansen. Men så är det verkligen inte, och som medlemmar kommer vi vara del av kärnvapenplaneringen ändå på något sätt. Mm. Så att det är ett stort steg för Sverige.
Det låter ju som att oavsett när den här NATO-processen tar slut så finns det ju ganska mycket frågor kvar att diskutera, även när liksom Erdogan har sagt ja till Sverige och vi faktiskt har släppts in. Men vi kanske ändå, nu har vi inte pratat om det under den här podden, men vad är då liksom stalltipset, eller vad arbetar folk utifrån nu? När får Sverige gå med i NATO?
Alltså jag tycker när man är i riksdagen, som vi har varit den här veckan, så de man pratar med i korridorerna, jag har en liten fåtölj där som jag låtsas i min men som absolut inte är min. Men nära riksdagskaféet är liksom likt en muräna, sitter och drar ut handen så här när folk kommer förbi. Där är det nästan en övertygelse om att det ska ske nu inför Vilnius, eller vid Vilnius skulle jag säga, bland riksdagsledamöter som är insatta i de här frågorna. Då skulle det nog bli väldigt förvånad stämning om det inte blev det. Och nu säger ju också Stoltenberg att han förväntar sig någon slags bindande löfte i alla fall, om inte en ratificering, så för det kräver ju parlamenten bakom och sådär i Turkiet och Ungern, men att man ändå ska, att man förväntar sig någon typ av bindande garantier.
Han ska fråga Erdogan, vad vill ni oss? Det var ju en sån där trick man hade för att komma ihåg huvudstäderna i de baltiska staterna för när man var barn. Så här. Vill ni oss något, kan ni alltid Riga och Tallinn någonting på telefonsvararen?
Det var på den tiden det fanns telefonsvarare.
Ja.
Med de orden så tackar vi för idag. Du har lyssnat på Älskade politik. Vi släpper nya avsnitt varje onsdag. Följ gärna oss så missar du inte dem. Producent var Viktor Aldén. Klippning och musik gjordes av Patricio Samuelsson. Klippen kommer från SVT, SR och YouTube. Och ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski.